Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Som vi redan hörde så är temat för dagens söndag enheten i Kristus. Och även om inte jag och David har pratat ihop oss, han visste inte vad jag skulle predika om egentligen, så den här inledningen som han höll så var en mycket kort sammanfattning av det som vi ska tala om idag. Om sånt som vad enheten i Kristus är och sånt som hotar att förstöra den. En av de vackraste uttrycken för denna enhet så finns i Psaltaren 133. Där det står: se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enhet tillsammans. Det är som den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons dag kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. David har lite märkliga bilder av att beskriva livet i Guds församling när det är som bäst. Det är som olja som rinner ner från huvudet över skägget på den som blir smord. Om vi lite allegoriserar här så är detta ändå en bra bild för vad enheten i Kristus handlar om. Den kristna församlingen. Från vårt smorda huvud, Kristus, rinner olja ner. Den helige andes smörjelse ner över hans kropp som är församlingen. Att vara smorda är ju på grekiska Kristus. Vi ska om en stund sjunga en sång som kollektsalm av Vina Sandell. Där hon mycket målande beskriver en sida av den kristna enheten. Som man kunde kalla för tronsenhet. Där skriver hon: vi ser ej varandra, men mötas likväl, beständigt vid korset är kära. Så vi ser ej varandra, vi som har denna enhet. Den här enheten, den gäller alla människor i hela världen som tror på Kristus. Men denna enhet är osynlig, vi ser ej varandra. Ja, den är precis lika osynlig och världsomspännande som den sanna kristna kyrkan är. Det här låter ju lite skumt, kanske ni konfirmander tänker. En osynlig kyrka. Men jag ska försöka förklara. Det enda sättet att vara medlem i denna kyrka är att tro på Jesus. Det vill säga tro att han har förlåtit oss alla våra synder och betalt för dem när han dog på korset. Att tro på Jesus, det betyder inte bara att tro att han finns eller att han har vandrat på jorden en gång. Det är en sak som nästan alla vet, som vet någonting. Och det är någonting som man också kunde undervisa om i historia istället för religion. Men att tro, det betyder att lita på att Jesus har gjort allt som behöver göras för att du och jag ska få vara hos Gud för evigt. Och alla som tror detta över hela jorden är medlemmar i en och samma kyrka. Vi är syskon med varandra. Men var kommer det osynliga in i bilden som vi pratar om? Vi är ju inte osynliga. Nej, men tron är osynlig. Den finns ju inom oss i vårt hjärta, brukar man säga. Och dit kan ju ingen människa se in. Så därför så vet en kristen som tillhör denna kyrka, han vet inte exakt vilka andra som gör det. Men det vet Gud och han kan se in i hjärtat. Men vi människor, vi får istället lyssna till vilken tro människor bekänner, samt se hur de lever sina liv. Om någon säger att han tror på Jesus och han också bekänner sig till allt som står skrivet i Guds ord, samt att hans liv stämmer överens med det här ordet, så får vi anta att den människan hör till Kristi kyrka. Om han däremot talar om Jesus på ett sätt som inte på ett annat sätt än Bibeln talar, och om han lever på ett sätt som det verkar att det som Jesus har gjort inte betyder någonting för honom, då kan vi istället tänka att han eller hon hör nog tyvärr inte ännu till den här Jesu syskonskara. Men vi kan inte säkert veta, och det behöver vi inte heller, utan den här saken får vi lämna åt Gud. Den här gemenskapen hör till det som han känner till Det som däremot är viktigt för oss är att där vi befinner oss, i den församling där vi är medlemmar, ser till att Guds ord predikas rent och klart och att nådemedlen brukas på det sätt som Jesus har tänkt. Och varför är detta viktigt? Jo, för att så många människor som möjligt genom tron ska bli medlemmar i Kristi sanna kyrka och för att vi själva också ska bli bevarade i densamma. Vi sa att man blir medlem där genom tron på Jesus. Men tron är inget man kan ta till sig. Man kan inte ändå bestämma sig för att tro. Utan den ger Gud var och när han vill, där man lyssnar till evangeliet och brukar sakramenten. Dessa är de medel som Gud använder för att föda människor på nytt och ta med människor i sin kyrka. Och samma medel använder han också för att bevara oss i tron på Jesus. Men någon måste ju predika evangelium och någon måste döpa. Och det är där vår egen församling kommer in i bilden. Varför har en ganska blandad skara blivit medlemmar i en liten luthersk församling? Och varför har den här församlingen i sin tur sökt sig till en världsvid gemenskap av kyrkor? Jo, orsaken är att det finns en synlig enhet också. En gemenskap i lära och bekännelse. Denna enhet handlar om att vi tror på samma sätt om Jesus, om frälsningen i Jesus, om hur världen har kommit till, om hur den en dag ska förstöras när Jesus kommer tillbaka. Denna enhet gäller en massa annat också, ja allt som Bibeln klart och tydligt lär. Det som Bibeln klart och tydligt lär är sånt som Gud har velat att människor ska få veta. Ingenting av det är oviktigt. Även om vissa saker förstås är viktigare, mer centrala när det gäller vår frälsning än andra. Låt mig få ta ett exempel på det. För oss hedna kristna är missionsbefallningen ett mycket viktigt vigaställe. Det säger ju att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Det här stället säger oss att Gud också vill ha med oss hedna kristna i sin kyrka. Och inte bara det som var judar, som han själv. Därför ger det här ordet mycket, mycket tröst åt oss. Att det här var också tänkt för oss. Ett annat ställe säger, på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Det här ordet är inte lika viktigt för vår frälsning. Gud kunde ha skapat jorden på 1 dag, eller 2, eller 10, eller 1000, eller miljoner dagar. Utan att det skulle ha påverkat vår frälsning. Men nu säger Gud att han har skapat jorden på 6 dagar. Och då är det det som en kristen människa ska tro och bekänna sig till. Det är alltså inte fritt fram att bekänna vilken tro som helst i en kristen församling. Utan där allt har gått rätt till när man har grundat en församling, där finns det en gemensam lärogrund för den församlingen. Och den lärogrunden är Bibeln. Men alla kristna säger ju att de tror på Bibeln. Det säger även de mest liberala. Och det finns ju ändå en massa olika kyrkor som inte kan komma överens, som vi sjunger i den här dagens psalm. Så är det tyvärr. Yttre eller synlig kristen enhet mellan kyrkor är en bristvara i vår tid. Och det har det alltid varit. Guds ärkefiende djävulen vill inte att bröder och systrar ska bo enräktigt tillsammans, utan han vill splittra dem. Och det gör han genom att föra in falska läror bland de kristna för att få dem att tappa fokus på det viktigaste och börja intressera sig för en massa annat. Det kan vara politiska saker eller världshändelser eller en massa annat som tar bort oss från det som är centralt i vår tro. Som vi också kommer att sjunga om i den allmänna kyrkobönen som David pålyste. Eftersom djävulen hela tiden hittar på falska läror så finns det också hela tiden nya behov av trosbekännelse som preciserar vad kristen tro är och vad den inte är. Vissa trosbekännelser som vi har så är nästan 2000 år gamla. Sen har vi också en trosbekännelse som kom till för bara några år sedan som kallas för 95 teser för det 21 århundradet som har getts ut av vår kyrkogemenskap 2017. Gud vill att de kristna ska vara eniga i det de lär och bekänner. Paulus skriver till församlingen i Filippi: Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpa för tro på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Och till korinterna skriver han, i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Nu har vi sagt någonting om trons osynliga enhet som finns mellan alla troende och också något om den yttre enhet som finns mellan dem som har samma lära och bekännelse. Nu ska vi också säga någonting om två negativa saker som hotar de kristnas enhet. Och vi ska då utgå från 1 Korinthierbrevet 11, vers 17 framåt. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, för era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer schismer bland er när ni möts i församlingen, och till viss del tror jag att det är så, eftersom det även måste finnas villoläror bland er för att visa vilka av er som är äkta. Paulus säger här att det måste finnas villolära i en kristen församling. Det låter ju lite märkligt, eftersom vi nu har pratat i negativa termer om villoläror. Så hur ska man förstå det? Jo, precis som Gud i Gamla testamentet tillät att hans folk sattes på prov genom falska profeter, så gör han det också i Nya förbundets tid. Vi kan läsa i 5 Mosebok 13. Om en profet eller drömmare träder fram hos dig och han ger dig ett tecken eller under, och sedan det tecknet eller undret inträffar, och han då säger till dig, låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna till den profetens ord eller den drömmaren. Det är Herren er Gud som prövar er för att se om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Falsklära är något som förr eller senare kommer att drabba en kristen församling. Det är klart från många ställen i Nya testamentet. Och den kommer ofta från den egna kretsen. Men det viktiga är då hur de kristna hanterar den när den kommer. Paulus har redan sagt i 1 kapitlet i 1 Korinthierbrevet, det som vi läste, att de ska vara eniga i det de säger. Underförstått, man kan inte i en församling predika både rätt och falskt samtidigt och om vartannat. I Romarbrevet 16:17 skriver Paulus mycket allvarligt. Jag uppmanar er bröder att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den läran ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem. Och i Titus 3:10, en villolärare ska du visa ifrån dig sen du har varnat honom en första och en andra gång. Genom att varna igen och sedan visa bort eller utesluta en falsk lärare som inte till alla delar undervisar enligt den bibliska läran, visar de kristna att det består detta prov. Då kan vi tänka på den första salmen vi sjöng. Det är Guds eget ord. Du möter prövning, men bär den modigt, se jag kommer snart. En annan sak som hotar de kristnas enhet är något som vi kallar för schismer, eller söndringar. Schismen är en söndring som i första hand inte beror på skillnader i lära, utan på personliga saker som samhällsklass, traditioner, kultur eller vanor. Och det är detta som Paulus nu i förande kommer att lyfta fram från 1 Korinthierbrevet 11. När ni samlas går det inte att fira Herrens måltid, för när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte hem den ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och förutmjukar dem som inget har? Vad ska jag säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta kan jag inte berömma er. Församlingen i Korint bestod av både fattiga och rika. När man i utkyrkan samlades till gudstjänst ingick det som en del i liturgin något som kallas för agapemåltider eller brödramåltider. Och då var det så att man tog undan en del av den mat, den bröd och vin som man hade med sig för att använda vid utdelningen av nattvarden. Men nu fanns det uppenbarligen i Korinth en tendens att det uppstod grupperingar i församlingen på basen av samhällsklass De rika höll sig för sig själva och de frossade medan de fattiga fick titta på. Och kanske var det så att det inte ens fanns något bröd eller vin kvar att välsigna och dela ut i nattvarden. Det som var, skulle vara kärlekens måltid hade blivit en demonstration i egoism. Det här är ett mycket starkt exempel på en schism, en söndring som inte är läromässig. Och Paulus repeterar sedan i det här sammanhanget instiftelseorden till nattvardens instiftelseord för att påminna korinterna om vilken helig måltid nattvarden är. Och sedan säger han, den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa bli dömda. Att fira nattvard eller gudstjänst eller vad vi än firar och samtidigt göra skillnad på människor och tänka att vissa är mer värda än andra är ett allvarligt exempel på en schism och en söndring som hotar den kristna enheten. I Jakobs brev finns det också ett exempel på motsvarande tendens. Han skriver så här. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Tänk er att det vid sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Schismer kan också ha med etnicitet eller språk att göra. I Apostlagärningarna 6 talas det om hur de grekisktalande judarna började klaga på de hebreiska talande över att deras änkor blev bortglömda i den dagliga matutdelningen. Detta var också någonting som hände i den kristna församlingen. Och senare när evangeliet spreds över världen så kom en ny utmaning med i bilden när kyrkan plötsligt bestod av judar och hedningar, av omskudna och oomskudna. Det här var nu några exempel från Bibeln på saker som kan skapa schismer eller söndringar. Nu kan vi fråga oss, vilka olikheter finns det mellan kristna i vår tid som skulle kunna leda till schismer? Nu talar vi alltså fortfarande om annat än lärofrågor. Till exempel sedvänjor eller sånt som är fritt areafora. Men som om det hanteras ovarsamt kan leda till slitningar och söndringar i en församling. En sak som i vår tid kan vara en källa till irritation är frågor kring liturgi och övriga sedvänjor i samband med gudstjänsten. Här tänker jag främst på skalan hög- eller lågkyrkligt. Det kan gälla pastorns klädsel, hur han sköter liturgin, olika slags musik i gudstjänsten eller kanske rent av predikostil hos vissa predikanter eller pastorer. Som i sin tur kan ha sin bakgrund i att vi kommer från olika andliga bakgrunder och man är van med vissa typer av uttryckssätt och man kanske rent av tycker att det här är enda rätta sättet att säga saker och ting. Sådana saker kan skapa friktion och i förlängningen schismer. Sen finns det också olika praktiska frågor som inte direkt berör gudstjänsten som kan skapa schismer. Det kan gälla olika beslut i styrelsen och annat praktiskt hur man ska ordna saker. Och det här betyder ju inte att sådana diskussioner inte ska föras. Men jag tror att vi behöver ta i beaktande att djävulen sannolikt stiger över muren där den är som lägst. Om den är hög när det gäller lärofrågor så är det förstås en bra sak. Och där har vi inte rätt att göra kompromisser eftersom den är Guds, inte vår. Men när det gäller seder och ritualer och olika praktiska frågor så är fördragsamhet och sakliga samtal oftast det som behövs för att bevara den kristna endräkten. Och precis som det var i Korint så är det verkliga botemedlet att man inser vem man har att göra med när man firar gudstjänst eller har andra sammankomster i församlingen. Att det är med Gud och hans barn vi har att göra. Detta våra syskon i tron, det första vi ser av den nya skapelsen som ska fullbordas när Gud skapar nya himlar och en ny jord. Och denna del av den nya skapelsen ser vi redan nu. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse, skriver Paulus i andra Korinthierbrevet. Vi citerade redan Paulus ord i slutet av första Korinthierbrevet 11. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. I dessa saker behöver vi pröva oss själva. Jesus delar ut syndernas förlåtelse i sin kropp och i sitt blod i nattvarden. I avlösningens ord och i predikan av evangeliet. Och vi har syndernas förlåtelse i vårt dop. Men lika lite som korintherna kunde på ett värdigt sätt ta del av dessa gåvor om de föraktade sina bröder och systrar så kan vi det. Schism och söndringar är synd och vi kan inte fira gudstjänster samtidigt i vårt hjärta, hysa agg mot eller förakta någon bror eller syster i tron. Och gör vi det så finns all anledning till självprövning. Efter kapitel 11 så följer kapitel 12-14 av första Korinthierbrevet alltså, där Paulus talar mycket om andens gåvor, om de kristnas inbördes kärlek. Vi ska nu avsluta med att läsa ett stycke som beskriver hur ljuvligt det är när bröder och systrar bor endräktigt tillsammans, som varandras lemmar med Kristus som huvud. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla de andra lemmarna med den. Och om en lem blir ärad, så gläder sig alla de andra lemmarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig lemmar av den. Amen. Vi ska be med Lina Sandells ord. Vad mera av Jesus behöver väl jag, förlåt all min syndiga klagan. Behåll mig i tron till förlossningens dag och lär mig allt mer under agan. Att bida och fröjdas i hoppet. Amen.